Hej, det här är David Reed och du lyssnar på gästpodden från morgonpasset i P3. Allt är upplagt för det bästa VM:et någonsin som ska förena världen i glädje, fred och lycka, det menar FIFA i alla fall. Men är hela VM-premissen en bluff och står vi egentligen inför en politisk shitshow? Med oss för att reda ut det här är fotbollsexperten Therese Strömberg. God morgon. Expertkommentar på SVT. Ska man lägga till den eller?
Ja, precis.
Eller vad är titeln?
Fotbollskrönikör är väl min titel som jag strävar efter att ha. Det är den...
Jag tycker vi myntar den.
Det är den rollen jag är i studion, helt enkelt.
Vadå, jobbar du med Olof Mellberg då, eller?
Han är din kollega nu, eller? Han är ju i USA. Så han jobbar ju liksom inte med mig i studion.
Men helvete vilket ögongodis han är. Det är helt otroligt. Men han då liksom har sagt att han inte har tid för att göra det uppdraget åt SVT. Mm. Och sen så helt plötsligt så bara ändrar sig, dyker upp. Och
uppenbarar sig i Dallas.
Och sen så bara kablas det ut de här bilderna på när han liksom kommer ut och har landat i USA. Alltså jag har aldrig... Är han det sexigaste? Och jag är ju objektiv till det här. Jag är ju inte intresserad av det könet han tillhör. Men jag kan ju fortfarande se vad jag ser. Jag tycker att och vi ska inte kommentera på folks kroppar och utseende här. Men det är ju omöjligt ifall det är någon som ser ut så.
Ja, man får undra sig. Har han mycket skägg nu eller vilken stil skägg, kör han på? Ja, för jag gillade det. Jag kollar här på bilder. Hamra.
Det går inte att uttrycka sig. Och samma gäller för Therese Strömberg uppenbarligen, för hon har inte sagt ett ord om det.
Nu är ju vi också kollegor. Ja, jag håller mig lite låg där.
Just det. Men ska vi prata om kanske fotbollen, matchen igår? Vad sägs om det?
Vi kan byta till det.
Vad tyckte du om matchen igår kväll? Var det en bra start på turneringen?
Alltså det beror på vad man är ute efter. Är man ute efter att se den mest högkvalitativa fotbollen som finns, så var det ju inte det. Men det var ju händelserikt med tre röda kort och en värdnation som fick vinna och allt vad det innebär. Så att det var ju en bra start på VM ändå, det får man säga.
Men alltså jag kände ändå att hela den matchen, inramningen, alltså jag pratar inte om invigningen, men bara inramningen med liksom den arenan. Det var någonting som bara gav mig en extremt stark känsla av så här, att nu är fotbolls-VM igång. Mm. Det var ju ändå, jag skulle säga att det var lyckat på så sätt.
Ja, men absolut. Och det är ju också med den här mytomspunna Stekastadion som det har spelats VM-fotboll på tidigare för väldigt, väldigt länge sedan. Och just att man får invigningen i... För det har ju varit, förutom att det har varit massa kritik mot det politiska runt mästerskapet, så är ju också, finns ju de som liksom hånar att USA ska ha ett fotbolls-VM, för det är inget fotbollsland och amerikanerna kan ingenting om fotboll och låter väl likadant om Kanada och sådär. Så att liksom, nu blir det ju tre invigningar i det här och öppningsmatcher i det här mästerskapet eftersom att det är tre värdnationer, men att få den första, liksom den riktiga premiärmatchen i Mexiko, det tyckte jag också gjorde någonting för liksom fotbollskänslan igen.
Ja, men och också liksom hela estetiken, allting. Mm. Jag vet inte varför jag fick det, jag sa det innan också, att det var någon slags 90-talskänsla över det, men jag kan inte sätta finger på varför.
Nej, men jag håller med. Jag kan inte heller, tror jag, kanske riktigt måla varför det känns så, men det var verkligen den här känslan det kändes som att det var ett gammalt VM som började igen.
På ett stort gammalt VM som vi minns på något sätt, fast vi ser det för första gången. Du har ju kallat hela VM för en bluff då, kul.
Ja, vad roligt.
Varför då?
Ja, men det är väl mot bakgrund av att Gianni Infantino, som är president för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har ju sin slogan att football unites the world, och slår ju väldigt, på väldigt stora trummor, väldigt bombastiskt kring det här, att det här kommer bli det största, vilket det ju blir, för att det är 48 lag med i VM för första gången, spelas i tre värdnationer för första gången, men också mest inkluderande världsmästerskapet i historien. Och man behöver ju inte leta jättelångt i minnesbanken kring bara vad som har hänt den här veckan för att inse att det här är inte ett särskilt inkluderande världsmästerskap när en somalisk domare kommer till USA, inte får komma in i landet, skickas hem av FIFA, fråntas möjligheten att döma sitt första VM någonsin som han var uttagen till.
Vad var det som hände där? Det är alltså en domare, Omar Artan, uttalas det så? Artan kanske, från Somalia, som skulle dömt VM men blev inte insläppt i USA. Vad
det, det handlar ju om USA:s extremt strikta inreseregler helt enkelt. Han tog sig in på förhör på flygplatsen och efter att de har suttit och frågat ut honom där så är väl det officiella som amerikanska myndigheter har sagt att han, att de har hittat kopplingar till misstänkta personer eller kopplingar med eller personer med misstänkta kopplingar till extremistgrupper. Och därför fick han inte komma in i USA. Det har ju också varit problem med Irans landslag som har fått flytta sin bas från USA, sin träningsbas från USA till Mexiko. Har fått veta att de inte tillåtna att vistas i USA i mer än 24 timmar åt gången. Vilket är problematiskt i ett världsmästerskap. Kollar man på Sverige till exempel som har sin bas i USA, flyger ju till Mexiko idag fredag, spelar match där på söndag. Och är alltså där i två nätter inför sin match. Kan landa in på ett hotell, vila, träna i lugn och ro och sådär. Det kommer inte Iran kunna göra för de får inte vara i USA så länge. De har också stabsmedlemmar som inte får följa med in i USA. Vi hade en irakisk spelare som satt i 7 timmar och blev förhörd på ett flygplats innan han blev insläppt i landet. Samtidigt som alla ur den staben inte heller fick komma in utan fick åka hem. Vi har sett bilder på både det uzbekiska och senegalesiska landslaget som kommer till USA och muddras direkt på flygplatser och det är hundar som söker igenom väskor och sådär. Till skillnad från företrädesvis då kanske europeiska landslag som bara åker in i USA utan några som helst problem och välkomnas varmt. Så att det här är ju inget inkluderande mästerskap. Och,
till skillnad från Qatar som blev kritiserad för att det är olagligt med homosexualitet och kvinnoförtryck.
Det var ju ett mästerskap, precis. Det var ju ett mästerskap som var väldigt kritiserat på grund av...
Nu var det som att jag stod bakom alla de här exemplen som du drog upp. Det var inte det jag menade.
Så jag tolkade det heller.
Nej, var bra.
Nej, men det har ju varit det är två stycken extremt kritiserade världsmästerskap. Och Qatar handlade ju om dels korruptionen som gav dem mästerskap, men också hur det var ett mästerskap som byggdes på, som inte hade varit möjligt utan slavarbete. Och människor som dog för att bygga de här arenorna och infrastrukturen. Nej. Och också då bristerna på mänskliga rättigheter i landet.
Det är som att man drömmer sig tillbaka till det problemfria ryska.
P3, Sveriges Radio.
Jag är ju ganska oinsatt när det kommer till VM, men jag har ändå hört namnet Gianni Infantino, FIFAs ordförande. Vem är han egentligen?
Men han är precis det, FIFAs ordförande som sitter sedan 2016. Han kom in som president i FIFA efter de här räderna mot FIFA 2015 när man grep en massa människor och stängde av dem från fotbollen för en massa korruption under flera, många års tid. Kom in och lovade att nu kommer allting bli bra, vi ska ta tillbaka fotbollen och fotbollen ska bli bra och ren och fin igen och lovade en massa reformer. Så har det ju inte riktigt blivit om man liksom, bara det vi pratade om innan låten här med hur problematiskt det här världsmästerskapet är i USA, Kanada, Mexiko, framförallt då med i relation till USA som ju också har de flesta matcherna. Det här, och anledningen till att det här är så stora problem med att olika lag har problem att ta sig in i USA och domare skickas hem och får inte komma in och sådär, det handlar ju om att FIFA har ju lovat att fotbollen förenar världen och det här världsmästerskapet är det mest inkluderande i hela världen och Infantino har stått i många olika sammanhang och menat att media överdriver den här rädslan för att folk inte ska komma in i USA. Media överdriver allting kring det här mästerskapet. Det kommer bli bra, kommer bli bästa mästerskapet någonsin. Alla kommer få komma in i USA. Det kommer inte finnas några problem.
Men menade han då på att FIFA som organisation kan under en period gå in och styra ett lands lag? Alltså det är strunt samma i att det är USA eller det är Mexiko eller Kanada, men styra ett lands reglemente och lagar så att säga.
Grejen är, det här är ju helt nytt för ett fotboll. Det har aldrig sett ut så här i ett fotbolls-VM i modern tid. Det har varit såna här problem för människor att komma in i en värdnation, utan det vanliga är, och så som det brukar funka i mästerskap, det är att man gör vissa undantag, att en matchbiljett eller en akkreditering för en journalist eller vad det nu kan vara, för det har varit journalister från olika länder som har haft svårt att komma in i USA också inför det här mästerskapet, att det gäller antingen som ett visum eller som en garanti för att man får ett visum under det här mästerskapet. Det är det normala förfarandet under ett mästerskap. Och där har ju FIFA tidigare, man kollar för några år sedan, så skulle ett U20-VM ha spelats i Indonesien. Det flyttade man på för att i Indonesien vill man, då var Israel inkvalade till det mästerskapet. De vill inte släppa in Israel. Då flyttade FIFA på det mästerskapet och sa ni kan inte vara värdnation om inte alla är välkomna, om inte alla får komma in.
Men då handlar det om ett lag.
Och tävla på samma villkor så kan inte ni ha det här mästerskapet. Precis, det handlade ju om ett lag. Men det går ju att peka på det här mästerskapet och mena på att okej, men om man då kunde flytta på ett mästerskap för att alla måste vara välkomna, då menar ju folk att det borde man ju kunna göra i det här fallet också. För kollar man till exempel på Iran med alla regler som är runt dem och hur länge de får vistas i USA och sådär åt gången, så tävlar ju inte de på samma sportsliga villkor som de lagen som kan åka till sin värdstad och ligga där i två dagar.
Och man tycker att från USAs håll och framförallt Trumps håll, som verkar liksom vilja dra i alla trådar som är positivt för honom, att man borde kunna tänka så här, ja, fast fotboll, det här skulle jag vilja ge det iranska folket. Det är inte dem jag är i krig med. Att man skulle liksom kunna köra den vinkeln och istället för att liksom ge orättvis behandling till landslaget där.
Men det är ju inte så han funkar. Alltså det är ju inte det här, fotbollsmästerskapet är ju inte det viktigaste för honom här och nu. Utan det är ju en massa andra saker som är. Och i det, på tal om Infantino, så finns det ju ett stort problem med hans extremt nära vänskap till Donald Trump. Han har ju under flera år egentligen, alltså han var ju med när Donald Trump svors in som president nyligen.
P3, Sveriges Radio.
Var det Infantino som sa det där otroliga citatet "Today I feel gay"?
Ja, det är Gianni. Och det var ju inför förra fotbolls-VM när han satt på sin dagen innan. Han gillar att kalla det för presskonferens, men det är ju mest en monolog inför press. Och då tyckte han, det kommenterade när han hade den presskonferensen nu inför det här mästerskapet, han hade den i onsdagskväll, svensk tid, så pratade han ju om att så, alla minns ju då, och då behövde jag prata för alla de som inte har en röst. För det var ju, I feel gay, I feel a migrant worker, och det var allt möjligt. Magstarkt för en man som tjänar 60 miljoner om året. Men det...
Han kanske är empath.
Ja, precis. Och det som en del av frågorna handlade om när han väl öppnade upp för frågor i den här presskonferensen i år var ju bland annat då hans vänskap med Donald Trump och varför den inte har gett någonting. För att han har ju, som jag började lite på innan låten här, så han var ju med när Donald Trump svors in som president här senaste gången. Han har varit med Trump i massa olika sammanhang. När Trump hade sitt första möte med sin nya Board of Peace så satt ju Gianni Infantino med där i en röd USA-keps tillsammans med alla de andra i företrädesvis ganska auktoritära ledarna som Donald Trump har samlat i den Board of Peace. Han, när det var VM-lottning i december, så minns ni säkert att Donald Trump fick ett fredspris, FIFAs nyinstiftade fredspris.
Som var fint.
Som är väldigt fint. När han inte fick det riktiga fredspriset så
startade han krig.
Och så uppfann Gianni Infantino det här priset till honom istället. Och det är ju, man lyssnar på folk inifrån FIFA som har pratat anonymt, så verkar det inte som att det var så många. Det här var ju inte förankrat i FIFA som organisation att de skulle instifta ett fredspris. Det är inte så många som har förstått vad kriterierna för att få det är. Hur går processen till för att bestämma vem som ska få det? Ska det här delas ut varje år eller var det en engångsgrej? Det var väldigt mycket oklarheter
kring
det här.
Sluta med alla de här frågorna. Kan vi bara få ha det här friktionsfritt med fredspriser, är du snäll?
Exakt så, säger Gianni Infantino. Och inför det här mästerskapet också så har han ju varit... Alltså det senaste året finns det ju ingen världspolitisk ledare som har besökt Donald Trump fler gånger än vad Gianni Infantino har gjort. Och han har ju bland annat också pratat... FIFA är ju en politiskt neutral organisation, ska vara. Men Gianni Infantino har ju vid 2-3 tillfällen gått ut och sagt att han tycker att alla amerikaner ska lyssna på Donald Trump. Det han gör är väldigt bra. Han har bra idéer. Lagt sig i det här politiska väldigt mycket. Så att han har ju bjudit in till också att fotbollen och det här världsmästerskapet blir så oerhört politiserat som det är. Och då är det ju många som tycker nu att ska man vara så nära Donald Trump och hävda att man måste ha goda relationer med de som är värdar för ett världsmästerskap, annars går det inte att anordna ett världsmästerskap. Det absolut minsta man hade kunnat begära att få ut av det är ju i så fall att alla som är akkrediterade till, har kvalat in till, uttagna att döma ett världsmästerskap, supportrar till alla nationer ska få komma in i landet. Det är väl kanske det bare minimum som borde komma ut ur en sån relation.
P3, Sveriges Radio.
Vet du, jag har lite invändningar. Mm. För det första, varför behöver man Kanada som arrangör här? Vad har de med någonting att göra överhuvudtaget? Varför är Kanada med på något plan? Vad har de att erbjuda? Varför behövs de här?
För att det är ett VM med 48 lag.
Ja, jo, men vi har ju USA, det är enormt. Och sen så har vi också Mexiko. Mm. Alltså så här, en collab där hade ju räckt. Även så här, jag tror att även USA hade ju klarat det också.
Du låter lite som Trump nu, som helst inte vill arrangera det här tillsammans med Kanada och Mexiko, utan nej, men helst har tagit hela grejen.
Vart är fotbollstraditionen i Kanada? Och, och de får ju liksom en direkt kvalplats till slutspelet. Mm. Och hur kul är det att åka till Kanada och spela fotboll? Alltså, jag hittar inte vad anledningen är här. Jag förstår det så här, den enda som jag kan se, det är liksom så här, ja, men en ekonomisk avlastning för de andra länderna på något sätt att man ska dela.
Det är extremt dyrt att anordna ett mästerskap, ska man komma ihåg.
Men det gör ju inte så att folk drar sig för att göra det, eftersom man då på något sätt i långa loppet ser det som en positiv affär på något sätt.
Ja, de flesta gör ju det. Det har ju varit mycket gnäll det här mästerskapet dock kring att det blir otroligt dyrt för dem, och också i och med situationen i USA och hur USA styrs har ju också gjort att, eller rapporter säger i alla fall att det är färre som vill åka på det här mästerskapet. Dels färre som kan, vilket vi redan har pratat om ganska mycket, men dels också färre som vill, vilket gör att det här blir väldigt dyrt. Det är extrema krav på säkerhet och sådär kring mästerskapen också, som FIFA inte är med och finansierar, utan det är upp till värdländerna. Och när FIFA bestämmer sig för att nu ska vi ha VM med 48 lag, vi ska ha världens största fotbolls-VM, det finns redan snack om att man ska utöka det till 64 lag inom ganska kort, då är det den här typen av mästerskap vi kommer se, där de spelas i flera olika länder. Det är ju redan klart också att nästa VM 2030 kommer ju spelas i Spanien, Portugal, Marocko, med lite matcher i Sydamerika också, för att det är 100 år. VM firar 100 år då. Mm-hmm. Så lite sådana jubileumsmatcher också i lite länder i Sydamerika. Så att, eller har man inte i VM i en massa olika länder, så kommer vi få, som vi får 2034 då, fotbolls-VM i diktaturer, där det finns extremt mycket pengar som de kan göra precis vad de vill med utan att någon kritiserar det. Mm. Så att, det är det. Så det är sådana här VM vi får nu. Det
blir väldigt häftiga fotbolls-VMs i diktaturer.
Det står för dig.
Ja, men när man liksom slipper ta hänsyn till mänskliga rättigheter, då kan man ändå liksom, då kan man skapa saker som är out of this world. Ja, men vi skulle aldrig kunna göra pyramiderna nu, till exempel. Om man liksom inte...
Jo, för vi har grävskopor och sånt.
Jo, men vi...
Det hade varit så mycket lättare att göra pyramiderna idag.
Jo, men vi är liksom inte beredda att slänga mänskligt lidande för att få fram coola saker i västvärlden på samma sätt längre. Ja. Därför har vi så mycket prefabhus och tråkig grej.
Du tycker att det var värt? Alltså den VM-finalen ändå mellan Argentina och Frankrike, den var värd allt.
Du, jag säger bara att jag säger inte att det var kosher. Jag säger bara att slutprodukten, när man är beredd att slänga mänskligt lidande för att få fram någonting, blir oftast coolare än om vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det är ingenting jag står bakom, men jag kan bara konstatera det.
Absolut.
Vi får mer gjort. Så här säger du, den eviga frågan. Hur går det för Sverige?
Mm. Mm.
För det känns som att det är många där ute som har en känsla av så här, vi har individuella spelare som gör att vi borde kunna vara med och konkurrera på ett bra sätt och ta oss någonstans. Men sen så är det här med att få ihop ett spel.
Det finns ju ganska låg kontinuitet i Sverige. Det är väl det som är det stora problemet nu. Det blev jättetydligt när man mötte Norge här i början av juni i den här genrepsmatchen. Norge som har spelat med samma tränare väldigt länge, eller under samma tränare väldigt länge, med ganska mycket samma lag ganska länge, spelat på samma sätt och kunnat utvecklas och jobbas ihop och varit ett jättetydligt kollektiv och ett jättetydligt lag. Det där har ju inte Sverige, i och med att man har bytt förbundskapten två gånger nu sen man lämnade Jan Andersson, och Det har roterats på extremt mycket spelare under den här perioden och det har varit fram och tillbaka med vilket spelsätt man ska ha och vilken identitet svensk fotboll ska ha framåt och sådär. Så att det är väl det som är det största problemet.
Men
för
kan vi
Sverige
få fram, kan vi hinna få fram det nu? Kan det ske väldigt, väldigt snabbt? Med tanke på så här, ja, nu har vi testat nu massa olika grejer nu i de här vänskapsmatcherna med Grekland och Norge. Och går det nu, är det så att han har en idé nu att säga, okej, om vi gör så här så kan vi ändå få fram liksom lite av ett lagspel här på ett annat
sätt. Jag tror att Graham Potter, som är Sveriges förbundskaptens idé, är att Sverige ska spela så som man har spelat egentligen sedan han kom in. Det är ju 6 matcher sedan han tog över nu. Mm. Man har ju inte laborerat särskilt mycket med spelsätt under honom, utan han har varit väldigt tydlig med att det ska vara en stark defensiv och det är den man ska vila på om man behöver få till liksom kollektivt starka insatser. Sen har ju det gått med blandade resultat, för att han kommer ju också in i ett landslag som är helt mörbultat och sönderslaget självförtroendemässigt. Så att det har ju varit svårt att bygga upp det där snabbt, men när ett mästerskap väl kommer, det är väl då man ska visa att man har det där i sig.
I natt så är det dags för invigning nummer 2. Den här gången i USA där de möter Paraguay.
Nummer 3 blir det, eftersom att Kanada spelar innan.
Okay.
Ja, Kanada spelar ikväll och USA spelar i natt. Det är jättesvårt att hålla koll på det här i det här mästerskapet.
Jag hänger inte med överhuvudtaget. Men Trump, det sägs att han inte kommer dyka upp på när USA möter Paraguay.
Nej, det verkar ju som att det är väl UFC-gala han har den här helgen, va?
Och sen är det liksom massa NBA och allt det där.
Ja, där han blev rejält utbuad ju, så att det är ju. Han kommer väl skicka Rubio istället, verkar det som, på den matchen. Och vi får väl se om och när Trump dyker upp i och med att han är väl lite orolig för mottagandet på arenorna.
Therese, det var hemskt trevligt att ha dig här. Tack så mycket för din tid.
Tack snälla.
P3, Sveriges Radio.